Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O min Jesus, vilken kärlek har du ej bevisat mig, när du gav ditt liv i döden och för mig lät offra dig. När du övergav din himmel där du hade allt så gott, för att fattig och föraktad gå omkring och tjäna blott. Ja, Herre, lär oss se in i din stora kärlek som gjorde att du blev människa för att frälsa oss. Amen. Predikotexten är vald från Marie bebådelsedag som traditionellt infaller den 25 mars, men som många firar idag. Och det är en text från Jesaja 7, 10-14. Herren talade till Ahas igen och sa: Be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nere från djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: Jag vill inte be om något, jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: Lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag vill sätta som rubrik för den här predikan Kvinnans son. Det är ju så att den här texten, den har en märklig första del. En del som inte direkt faller någon förklaring från för. När Ahas säger att han vill inte fresta Herren. Jesaja tillrättavisar honom. Men sen kommer då den profetia som Matteus citerar. Som gäller Jesus. Vi ska först säga några ord om det här läget. Tidsläget. Det är bra för oss i Nya testamentets tid att känna till något av bakgrunden om Gamla testamentets historia. Det brukar vi ta fram lite då och då. Och nu idag är det också väldigt, väldigt aktuellt. Därför att den tid som rådde när Jesaja kom fram med den här profetian har många likheter med oss i vår tid. Vi kunde säga att det här är ett aktuellt läge. Det är ett hot från öster. Ett hot från öster. Ahas var kung i Juda i sydriket. Det var ju två riken som hade, Israel hade delats i två riken efter Salomo. Nordriket kallades ofta Israel eller också Efraim. För Efraim blev den folkrikaste stammen. Nordriket skulle vid den här tiden bestå ännu i 10 år. När Jesaja profeterade här, eller när det här händer, så är årtalet ungefär 735 före Kristus. Ungefär 10 år efter det kom assyrierna, det välde som kom att bli det stora hotet från öster. Då fanns det också ett annat rike däremellan som hette Aram. Och det är dagens Syrien. Det är ju också ett land som idag är fruktansvärt sönderbombat. Dess huvudstad var Damaskus. Kungen där var Peka. Det är nyttigt att läsa andra krönikeboken 28 och eller andra kungaboken 16 som beskriver det här mer detaljerat. I andra krönikeboken berättas om Ahas syndiga verksamhet. Det står faktiskt hemska saker om honom. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt balerna. Själv tände han offer eld i Hinnoms sons dal och brände sina barn i eld. Efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Därför gav Herren hans Gud honom i den arameiske kungens hand. Lite längre fram berättas att också edomiterna gick med på Arams sida. Det var Esaus efterkommande. Nu borde Ahas ha vänt sig med bön till Herren. Herre, hjälp oss från våra fiender. Men det gjorde han inte. Istället vände han sig till assyrierna. Det stora folket som han hoppades på nu skulle gripa in mot de här småfolken där, Israel och Aram. Det heter i vers 19-21 i samma kapitel: Herren ville förödmjuka Juda på grund av Ahas. Han var orsak till lössläppthet i Jerusalem och var trolös mot Herren. Men Tiglat-Pileser av Assyrien drog emot honom. Trots att Ahas plundrade Herrens hus och gav det till Assyriens kung, hjälpte det honom inte. Tänk er. Kung Ahas tog kärlen, de fina guldföremålen som prydde Israels tempel, Salomos härliga tempel, och gav det som muta åt den assyriska kungen för att han skulle ställa sig på hans sida. Men nej, det hjälpte inte. Han borde ha frågat Herren. Han syndade alltså ännu mer genom trolöshet mot Herren. Det är den här situationen som Jesaja beskriver i kapitel 7. Han beskriver angreppet från Israel och Aram, men han säger att det ska misslyckas. Jesaja profeterar att Efraim ska krossas inom 65 år. Han utsäger en ordlek som inte går att få fram på svenska. I 1917 års översättning så har man försökt få fram den här ordleken. Om i icke haven tro, skolen i icke hava ro. Den moderna översättningen är: står ni inte fasta i tron, har ni inget fäste. Det är ju klart budskap. Det är genom tron som ni har fäste. I det här läget, precis som i vår tid, när vi också upplever Herrens vrede över västerlandets grundläggande eller stora avfall och synd, nu ska vi påminna oss en stor sanning, en grundläggande sanning som uttalas bland annat i psalm 146. Lita inte till furstar, till människors barn som inte kan frälsa. Och Jeremia 17: förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Lita inte på furstar, inte på människor. Men helt annorlunda ljuder ordet strax efteråt: men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Gud ville genom Jesaja påminna Ahas om den här stora sanningen och lovade rent av att ge honom ett tecken. Men Ahas avböjde i sitt högmod, låtsades vara from: jag vill inte fresta Herren. Då ger Herren själv ett tecken. Om man läser sammanhanget om den här sonen kan man få intrycket att han ska födas rätt snart. Därför säger också många bibelutläggare att det måste handla om en pojke då i samtiden för att det skulle bli meningsfullt. Men genom Nya testamentet har vi fått nyckeln till Gamla testamentet. I Matteus 1 lyder det så här: allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Matteus vet, därför att den heliga ande har uppenbarat för honom, att det hebreiska ordet som vi har översatt med jungfru, Alma, det betyder en orörd ung kvinna. När Gud själv har gett oss en tolkning av det här ordet i Jesaja 7:14, ska inte vi människor tro oss vara klokare? Det handlade inte om någon speciell pojke på Ahas tid. Det var en profetia om hur jungfru Maria skulle bli havande genom helig ande. Det som Lukas berättar om så detaljerat i sitt första kapitel. Det ska ske ett stort under, det största undret som har skett på jorden. Immanuel, Gud med oss. När människor inte kan hjälpa, när människor i sin trolöshet inte bryr sig om Guds ord, då kommer Gud själv och griper in. När människorna var dömda till undergång kom Gud till frälsning genom sin egen hand. Han måste själv komma till jorden som en jungfrus son. Martin Luther beskriver det här så starkt i sin kända psalm. Han sade till sin enda son, nu vill jag mig förbarma, så skynda dit min kära son, ge räddning åt den arme, och honom fräls ur synd och nöd, befriad från en evig död, låt honom med dig leva. När människor åter idag är rädda för hotet från öster, gäller precis samma sak. Sök inte hjälp hos furstar. Vänta inte att människor ska rädda oss. Sök hjälpen hos Herren. Se hur han gav löftet på Ahas tid. Se hur han verkställde sitt löfte då han lät Maria ställa upp som mor för Guds son. Se hur sonen blev människa som vi, frestade allt. Hur han måste lida och dö inför överste prästerna och Pontius Pilatus. Och till sist bli utsatt för den värsta förnedring som människor kan utsätta någon för. Att bli spikad på ett kors. Dö för våra synder. Vi ska faktiskt då lyssna till Pilatus vad han sa profetiskt. Han sa, se människan. Se på honom så som israeliterna såg på kopparormen i öknen. Och blev fria från ormgiftet. Se hur han köper oss fria från fångenskapen under djävulen. Och ger oss rätt att vara Guds barn. Även om vi också ska få genomlida en tid av kors och lidande. Jesaja fick lite senare komma med ett glädjebudskap. Just i de trakter i Galileen som blev föremål för så svårt lidande under assyrierna. Det är julens evangelium. 2 kapitel senare. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. De folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Också idag vill Gud påminna de folk som nu bor i dödsskuggans land om det stora ljuset. Och idag vet vi ännu mera vad Jesaja profeterade om. För vi har sett hans budskap gå i uppfyllelse. Vi har sett hur Jesus kom till världen. Ljuset kom till vår jord. Men en profetia är ännu inte uppfylld. Jesus ska komma tillbaka idag för att döma levande och döda. Ännu har han inte gjort det. Han ska göra det i en tid som åter kommer att vara svår. Han berättar själv om hur det ska vara ångest och svårigheter. En tid fylld av krigslarm, pest och hungersnöd. Då ska Jesus enligt hans egna ord komma tillbaka. I ett moln på himlen, plötsligt och segrande. Så att alla folk ska böja sina knän för honom. Då ska himlar och jord brinna upp och Gud ska själv skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Då ska han kalla sina utvalda från alla vädersträck och låta dem få bo hos sig i evig salighet. Då ska det inte mera finnas något ont. För alla onda ska drivas ut tillsammans med djävulen och hans änglar till den eviga eld. Låt oss nu tala mera om honom. Som har gjort och gör allt det här. Kvinnans son. Om honom gav Gud sitt löfte redan när Adam och Eva föll i synd i paradiset. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Grammatiken här visar att det handlar om en person, en man. När Eva sen födde sin förstfödde son Kain trodde hon att hon hade fött denna son. Det löftet blev nu fullbordat. För det står så här i första Mosebok 4. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Det här kan också översättas, nämligen Herrens man. Men hon skulle bli besviken. Den man som hon hoppades på blev en mördare. Men ändå stod löftet fast. Många hundra år senare skulle Abraham höra löftet om samma man, som det står i första Mosebok 13 och upprepas i 15 kapitlet. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Låt oss gå till Galaterbrevet 3, där Paulus förklarar det här stället. Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte, och dina avkomlingar, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda, och din avkomma, som i Kristus. Vi ser hur noga Paulus är med grammatiken. Ordet avkomlingar är på grekiska sperma, på hebreiska zera. Det betyder ordagrant sed. Det är ett ord i singular. Abrahams avkomma är uttryckligen en person. Det är en man, Kristus. Kvinnans avkomma i första Mosebok 3 är alltså en man. Samma man som Abraham fick löftet om. Ordet sed står också i vers 29. Vi ska läsa hela slutet av Galaterbrevet 3. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar enligt löftet. Med andra ord, om du tillhör Kristus så är du Abrahams avkomling. Oberoende av om du är man eller kvinna, träl eller fri, jude eller grek. Du är förenad i gemenskap med denne man. Förenad med honom i dopet som du kläddes i när du blev döpt. Därmed är du förenad i gemenskap med alla andra som hör till honom. När ängeln Gabriel berättade för Maria att hon skulle föda en son fick hon veta vem han skulle vara i Lukas 1. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då Maria förundrar sig över det här får hon veta hur det ska ske. Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Senare när Maria besöker sin släkting Elisabet stämmer hon upp en lovprisning. Den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Märk väl vem som har makten. Inte ens den grymmaste tyrann kommer att behålla makten. Gud kommer att störta honom från hans tron. Om de sedan förfogar över kärnvapen och alla andra vapenslag har de ingen makt om inte Gud tillåter att de har den här makten. Vi har ju många gånger sett i historien hur mäktiga män har stört. Men Kristi rike kan ingen besegra. Därför är det honom vi ska ära. Därför är det hos honom vi ska söka tryggheten när orosmolnen hopar sig. Det är honom vi ska frukta. Vänner, i den här oroliga tiden har vi fått uppleva den stora glädjen att höra om kvinnans son som har kommit för att krossa ormens huvud. För att ge oss en framtid och ett hopp. Vi har också den stora förmånen att få dela med oss av det här glädjebudet åt andra som är ängsliga och fyllda av oro. Han som har all makt, han har kommit till oss för att ge oss frid. En annan frid än den som världen ger. Må Gud ge oss frimodighet att vittna om honom. Amen. Vi ska be med sista versen i samma sång av Lina Sandell som vi börjar med. Lär mig tacka, lär mig lova, ack det går så uselt än. Men det ska bli annorlunda där hos dig i himmelen. När jag fri från allt elände som här nere trycker mig, får med änglar och med helgon där för evigt lova dig. Amen.